Så å ena sidan så är det här kvinnor med politisk makt. Det är verkligen maktens kvinnor. Mm. De har kommit så högt upp man kan komma som politisk makthavare.
Mm.
Men de är också, de utövar samtidigt sitt ledarskap under en makt. Under våran makt. Mm. Vi, alla vi som ser dem, som hör dem. Vi definierar dem vad de ska vara och inte vara. Mm. Och på så vis så är de aldrig fria. De är hela tiden under liksom våran makt att definiera vad de får vara och inte vara. Och det innebär att det är väldigt svårt att bli en självklar auktoritet och att deras ledarskap är under en konstant förhandling.
Mm.
Vi förhandlar om allt med dessa kvinnor.
Ja, ledarskapet för kvinnor och kanske framförallt för kvinnor som nått den yttersta makten är ständigt förhandlingsbart. Men vad innebär det och vilka effekter har det? Det pratar jag och Jenny Madestam om i veckans avsnitt. Hon har nämligen intervjuat nästan alla kvinnor som varit partiledare i Sverige för att prata om just det här. Att vara en kvinna med mycket makt. Vilket pris det har kommit till. Vilka förutsättningar man haft att utöva sitt ledarskap och mycket mer. För allt det här, ja, det dras ju till sin spets när man också agerar i offentligheten, där villkoren inte bara sätts av de människor man leder, utan också av allmänheten. Innan vi drar igång veckans avsnitt så ska jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som sponsrar podden och gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Jenny Madestam. Nu har vi testat ljudet, allt funkar. Mm. Och vi säger hej och varmt välkommen till Jenny Madestam.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här. Alltså, vi känner ju varandra och lyssnarna känner ju också dig.
Ja, jag fick ju förmånen att vara med i det här avsnittet om dina partiledarintervjuer. Det var ju fantastiskt roligt.
Ja, det var ju väldigt kul och ditt avsnitt var otroligt uppskattat.
Ja, vad kul.
Det är väldigt många som har lyssnat på det och väldigt många som tyckte att det var väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och det var vissa som sa så här, åh, jag hinner inte lyssna på alla liksom partiledare. Så då lyssnade de på ditt avsnitt och sa att det verkligen hjälpte dem.
Mm.
Så det var jättekul. Stort tack för det. Men även om lyssnarna känner igen din röst och har hört dig prata så känner de ju inte dig.
Nej.
Och jag tänkte ju så här att det är klart att Jenny Madestam ska gästa min podd av flera anledningar.
Mm.
Dels för att du är cool. Och sen för din bok som du har skrivit som heter Maktens kvinnor som är otroligt bra. Såg du att jag tipsade om den i valspecialen i Aftonbladet?
Ja, det gjorde jag. Ja, det var jag jättetacksam över. Ja.
Det var väl jättebra.
Verkligen.
Väldigt passande för formatet. I alla fall, vi skulle inte credda mig utan jag bara kom på att jag hade gjort det.
Ja, men det var jättebra.
Lite, få lite kärlek.
Men det var bra med den där valbibeln också faktiskt.
Ja, precis. Ja. Ja, det var, jag kallade det valspecialen men det var en valbibel som Aftonbladet gjorde. Då skulle jag tipsa om en bok och då tipsade jag om din. Jag tyckte det var passande för formatet. Mm. Den är också väldigt bra, din bok. Och väldigt intressant. Och gör ju väldigt tydligt mycket av det som vi pratar om i den här podden.
Ja.
Tänker jag. Men innan vi kommer in på det så ska ju du såklart få presentera dig själv och vem du är för de som inte vet det. Så kör igång.
Ja, var ska jag börja någonstans?
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Det är alltid en fråga som folk ställer sig.
Ja, nej men jag är en kvinna i mina bästa år, låt säga. Jag är statsvetare. Det är väl så som när jag ska presentera mig så säger jag att jag är statsvetare. Eller jag är också, min titel är docent i statsvetenskap. Och jag jobbar som lektor i ledarskap på Försvarshögskolan. Och det betyder helt enkelt att jag är lärare och forskare i ledarskap på Försvarshögskolan.
Mm.
Och jag har en bakgrund som statsvetare och har forskat väldigt mycket om politiskt ledarskap och partier på olika sätt och vis. Och har varit på Stockholms universitet och Södertörns högskola och nu Försvarshögskolan. Mm. Och sen är det ju så att som forskare och lärare och när man arbetar på ett universitet eller en högskola, så har man ju också en annan uppgift, och det är ju den tredje uppgiften som det heter, att interagera med det omgivande samhället.
Mm.
Och det är ju det här att prata med media till exempel, eller det här som vi gör nu, pratar i en podd, förmedla sina kunskaper helt enkelt till allmänheten.
Mm.
Och det är ju någonting som jag har tyckt varit väldigt kul och viktigt, så jag har gjort det väldigt mycket, och det är väl så som de flesta, om de känner till mig på något sätt, att man har sett mig kommentera politik eller hört mig någonstans,
mm,
när det har varit något som har med inrikespolitik att göra. Så det är också någonting som jag ägnat väldigt mycket åt. Men i den rollen också, ska sägas, så har jag ju i allra högsta grad funderat väldigt mycket på frågor som diskuteras i den här podden också.
Mm.
Det vill säga jämställdhet eller könsaspekter, och som också faktiskt var en viktig aspekt i den här boken då, Maktens kvinnor, att jag skrev den.
Mm.
Så det är väl lite om mig rent liksom professionellt. Och utöver det så är jag en trebarnsmor som är gift och har hundar och hästar och ja, så.
Hästar också? Jag visste att du hade hundar, men jag visste inte att du hade hästar.
Nej, jag har en egen islandshäst och sen en inakkorderad islandshäst också nu som jag tar hand om. Så att jag ägnar mig väldigt mycket åt att vara i stallet när jag inte håller på med familj eller forskning och politik.
Har ni en hästgård liksom?
Nej, det har vi inte. Utan så att jag åker väldigt mycket bil till och från stallet.
Ja, vad roligt. Mm. Jag är också hästtjej.
Jaha,
från
vad början.
Kul. Också kuriosa utbildad hästfysioterapeut.
Jaha,
ja.
Okej. Gud, då skulle du ju kunna komma och
massera
fixa
lite.
Ja, men precis.
Kolla lite. Islandshästar är ganska svåra men roliga att behandla faktiskt.
Mm.
Men de visar ju väldigt sällan smärta. De är ju väldigt hårdhudade.
Verkligen.
Låter som att du beskriver en man.
Nej, Nej men, sen, men jag tänker på det också utifrån din podd och det temat här med att du har ju många ledare som du intervjuar och träffar. Och då är det här med ledarskap och hästar är ju också intressant.
Mm.
Man brukar ju ofta prata om det, att hålla på med hästar är en bra ledarskapsskola och så vidare.
Hästtjejer blir chefer.
Ja, men de blir ju det, precis. Mm. Men jag är också, ska jag bara säga det, att jag håller ju på med en typ av hästträning och filosofi som heter belöningsbaserad.
Okay.
Som innebär helt enkelt också ett ifrågasättande av hela den här dominansteorin och att vi behöver liksom vara starka ledare när vi ägnar oss åt eller umgås med hästar, utan det viktiga är att man bygger en relation. Det tror jag kanske också kommer mer och mer inom liksom organisations- och ledarskapsteorier av olika slag, att det handlar mindre om att peka med handen och få någon att flytta på sig, utan mer om det här att liksom, det ska vara något ömsesidigt.
Men gud vad intressant, hur gör du det? Alltså det här, för det här kan man ju applicera på ledarskap som du säger.
Mm.
Alltså när vi pratar om ledarskap med häst och liksom så som jag har fått lära mig, för de som inte kan hästa då, är ju som du säger att man ska vara dominant och liksom visa med kroppen, och när du går mot hästen så ska den liksom backa.
Ja,
så den ska ha respekt för dig och din auktoritet på något sätt. Det har ju varit det ledarskapet jag har lärt mig med hästar, även om jag har pussat och klappat på dem jättemycket också, såklart.
Nej, men det är ju det traditionella sättet att se på just det här med dominansteori, och sen också att det handlar om tryck och eftergift, att man trycker på hästen, och så när den gör det man vill så tar man bort det där trycket.
Ja.
Nej, men det här handlar ju om att på det sättet som du kanske tränar med din hund, det vill säga att den får godis när den gör bra saker och får massa saker som den tycker om när man då får en till det som man önskar. Men där det inte bara handlar om det, utan det handlar också om det här att synsättet på att se att hästen också är en varelse och att respektera hästen och vad den också säger och att den också kan säga nej.
Mm.
Och att det måste finnas ett utrymme för det. Men vi skulle kunna göra en egen podd eller flera om bara det.
Ja.
Men det är i alla fall, för mig har det här sättet att förhålla mig till hästar passat väldigt väl. Och det här kommer mer och mer.
Mm.
Peder Fredriksson, som ju är en ikon och idol för väldigt många i hästvärlden.
Mm.
Han berättade i någon intervju att han hade börjat med det här att testa och klickerträna, som det heter. Mm. Och det är ju då att man tränar på det här sättet att hästen får godis när den gör något. Eller det är det sättet som man försöker få hästen till det man vill.
Mm.
Så att det börjar komma och sprida sig de här idéerna lite här och var. Men det är intressant, för att just utifrån om man ser till synen på ledarskap i organisationer också hos oss människor, att det är spännande att kanske våga utmana de här traditionella stereotypa bilderna av vad ledarskap är.
Mm. Så att alla chefer borde ta med sig godis till jobbet.
Ja, absolut. Ja.
Jag skojar bara. Precis. Här får du en cola. Varsågod. Precis. Vad duktig det var nu. Nej. Och sen inte göra.
Då skriv den där rapporten nu. Och så får du en cola.
Här får du en cola.
Ja.
Och inte precis. Göra som mig med min hund att hon får godis bara hon är söt.
Ja, liksom. Men precis. Ja, men det är ju också lätt att göra så.
Ja, precis. Men min hund är bortskämd. Ja. Så att säga. Men det här var ett sidospår, men otroligt intressant.
Ja.
Alltså, och folk fattar ju att vi inte menar att man ska ta med sig cola till jobbet.
Nej, utan absolut,
att det kanske handlar
absolut.
Om bekräftelse eller höjande ord. Eller
ja,
sådär.
Exakt.
Men cola är också gott. Men har du alltid vetat att du ville bli statsvetare? Eller hur liksom kom du in på det spåret?
Nej, alltså det är ju verkligen bara mer en slump. Jag växte upp i en väldigt samhällsintresserad och politiskt engagerad delvis familj. Båda mina föräldrar akademiker, men också arbetat socialt, och också min pappa arbetade ett slag i regeringskansliet som tjänsteman. Så det fanns ett väldigt politiskt liksom, samhällsintresse. Så att jag fick väl med mig det i bröstmjölken så att säga. Och sen när jag skulle börja läsa på universitetet så visste jag inte vad jag ville bli för någonting. Och testade, och det ska också sägas att när jag gick gymnasiet då gjorde jag någon slags revolt mot framförallt kanske min pappa och valde vårdlinjen, som ju var en tvåårig vårdlinje. Så jag skulle bli undersköterska och mentalskötare. Och det var ju då till min pappas stora liksom, förtret. Han var ju alldeles, han lever inte längre, men han var ju väldigt besviken då att jag inte valde en treårig liksom, som blev då man kunde gå vidare till universitetet direkt. Men jag jobbade inte som undersköterska speciellt länge, några månader. Och sen insåg jag att jag ska nog plugga vidare. Så sen läste jag in högskolestudierna på Komvux. Och visste inte vad jag ville bli. Men läste en kurs statistik på universitetet. Och sen läste jag sociologi och började finna att det här med samhällsfrågor. Och då var det en kurs där som heter jämförande sociologi i sociologi som handlade om politik väldigt mycket. Och där hittade jag liksom hem till statsvetenskapen sen som det blev för hela slanten.
Mm.
Så det var lite mer ett bananskal. Och sen så när jag hittade statsvetenskapen så var jag väldigt, väldigt kort engagerad i studentpolitiken. Och såg politik lite inifrån och kände att det här är jättespännande, men jag vill inte vara aktiv själv, men däremot studerade. Och det var liksom vägen till att jag sen började forska så småningom.
Vad var det som var så intressant med det? Just
det som var intressant och det som var avskräckande, det var att det handlar så mycket, allt handlar om makt.
Mm.
Makt mellan individer, mellan grupper av människor. Och att det är väldigt mycket, vad ska man säga, ränkspel. Och jag upplevde under de här två åren att jag kunde räkna på min hand många gånger det hade faktiskt diskuterats politik.
Mm.
Utan det var mer prat om vem som skulle ha vilka positioner, hur man skulle se till att man skapade så många som möjligt, röstade på sitt alternativ. Så att det var någonting som jag blev fascinerad över, att människor orkade med det här och ville vara med av det här. Och det gjorde att jag sen blev intresserad av och studerade också varför människor väljer att engagera sig politiskt.
Mm.
Och sen så blev jag intresserad av det här. Ja, men vilka är det som faktiskt får ledande positioner i politiken?
Mm.
Så att det var liksom vägen till det här med politiskt ledarskap som har varit min grej sen.
Vad kom du fram till? Till att börja med, varför folk engagerar sig i politiken?
Ja, men varför folk engagerar sig i politiken, det är ju så här. Det jag tittade på, det var att jag försökte förstå vad var det som gjorde att jag tittade inte primärt på vad folk sa som motiv, utan mer på vad. Jag jämförde partiföreningar där de hade en väldigt livaktig partiförening dit människor verkligen ville komma och vara med. Och så tittade jag på partiföreningar där människor, de hade jättesvårt att locka folk att bli engagerade eller bli medlemmar.
Mm.
Och det var ju många olika saker, men en sak som var väldigt viktig, det var hur ordförandeskapet i den här föreningen såg ut. Vem som var ordförande och hur man helt enkelt ledde den här föreningen.
Mm.
Det hade jättestor betydelse, tycktes det som. Och just det här med om det var människor som var engagerade och uppfattades som trevliga figurer i den här, som föreningsordförande. Och det var ju det som gjorde att jag då sa, men det verkar ju spela roll vilka då som har ledande positioner och hur de leder organisationen.
Mm.
Men sen varför människor väljer ett politiskt engagemang, ja, ytterst så handlar det väl om att man vill förändra samhället.
Mm.
Men vi vet ju idag att många unga människor inte minst väljer bort partipolitiken inte minst med någon slags hänvisning till att det är trögt, svårt. Man upplever inte att man kan vara med och påverka. Och det är ju också för att partier, om vi pratar just partiorganisationer, är ju väldigt trögföränderliga och trögarbetade. Det tar tid. Och det tar tid också att få en position där du får möjlighet till makt och inflytande. Mm. Du ska liksom ha varit aktiv jättelänge och ha skapat dina nätverk så att du sakta men säkert kan ta dig uppåt. Liksom.
Mm. Och jag tänker att det måste ha väckt också, som du säger, ett liksom engagemang och ett intresse av jämställdhet. Eller såg du någon typ
av... Verkligen! Nej, men det är ju det som är grejen. Att eftersom jag då har studerat partier och just politiskt ledarskap under ganska många år, så har det ju varit svårt att undvika frågan om kön.
Mm.
Den är liksom ständigt närvarande.
Mm.
Och bara det här att ja, det tog 100 år från allmän rösträtt till så att vi hade en kvinna på den absoluta topppositionen i svensk politik som statsminister. Och också det här med att kvinnor har varit de som blir partiledare också tagit jättelång tid. Men också på lägre nivåer så har det ju sett ut så här.
Mm.
Och att många kvinnor också vittnar om, inte bara att det är svårt att ta sig fram och uppåt i partiorganisationer, utan att man möter ju på väldigt mycket motstånd av olika slag helt enkelt.
Mm.
Både inifrån organisationen men också att det är väldigt tufft utåt gentemot väljarna.
Mm. Alltså, är väldigt hårda. Och jag tänker också på när Magdalena Andersson blev statsminister. Mm. Hur man liksom granskade henne i medierna. Jag vet inte om det var någonting som du reflekterade över.
Jo, men det var ju jätteintressant. Till exempel det här att man sa att, jag minns det så väl, de ville lyfta fram det som att nej, men det kommer nog inte funka med Magdalena Andersson. För att hon och Annie Lööf, de drar inte jämnt.
Nej,
de kommer inte överens. Och som att det då skulle vara liksom, nej, men jag har väldigt svårt att se att man skulle använda som ett argument till att någon inte skulle bli vald för att personen hade svårt att samarbeta med en annan.
Mm.
Men det blev liksom bekymret här, att Magdalena Andersson hade sånt humör och just det här med att hon och Annie Lööf inte drog jämnt, som behövde samarbeta och så vidare.
Det verkar ju inte alls vara ett problem dock.
Nej, absolut. Nej, men verkligen.
Men, och sen också det här att man så här pratade om hennes ledarskap, alltså att det diskuterades på ett sätt som man inte gör med en man, men det här också att diskussionen kom upp om att hon var inkvoterad. Alltså det hade du ju aldrig sagt
om det var
en man, och du hade inte ens pratat om eller diskuterat om hon var kompetent nog.
Nej, men verkligen. Och det där var ju redan någonting som Mona Sahlin, när hon blev Socialdemokraternas första kvinna som partiledare efter Göran Persson då, hon valdes ju 2007. Då, så när hon åkte runt, för hon åkte runt i Socialdemokratiska partiet då inför att hon skulle väljas och för att medlemmarna skulle få ställa frågor och sådär. Och på flera ställen dit hon kom så sa ju folk rakt ut till henne, bara så att du vet det, Mona, att du hade aldrig blivit vald om det inte var så för att du är kvinna.
Nej.
Ja. Och det är så här, som för henne, hon beskriver det som att det fick jag höra liksom överallt och det var inget konstigt.
Mm.
Men det är ju så elakt, den typen av kommentarer.
Mm.
Och precis som du pekar på, med Magdalena Andersson fanns väl också det. Samtidigt så tyckte jag det var intressant, för att det som har med just Magdalena Andersson, så har man ju å andra sidan då också lyft fram att hon är väldigt kompetent.
Mm.
Hennes erfarenhet som finansminister och så vidare. Men där är det nästan som att hon är för kompetent. Det har var för då hård.
Mm.
För hårda frågor. Att hon inte var tillräckligt mjuk. Utan det var ett problem att hon var ganska hård och tuff.
Mm.
Och hade humör till exempel.
Mm. Mm. Och det här, nu pratar du om Mona Sahlin. Så hon är också med i din bok.
Mm.
Maktens kvinnor som du har skrivit.
Mm.
Där du ju har intervjuat, inte Magdalena Andersson, men typ Annie Lööf, Mona Sahlin, Ebba Busch är med, va?
Alla kvinnor som har varit eller är partiledare, utom Nyamko Sabuni och Magdalena Andersson. Och Nyamko Sabuni för att hon vill inte prata om sitt ledarskap när hon utövade det.
Nej.
Och Magdalena Andersson var precis tillträdd när boken skulle skickas på tryck.
Ja.
Så att, men alla andra, så det är 13 kvinnor som jag intervjuat då, om deras erfarenheter. Ja.
Och, men visst kom inspiration till det här kring att det var någon artikel som Annie Lööf kom till.
Ja, nej, men det var...
Det kan du inte berätta om det.
Jo, det var alldeles hemskt. Jag menar, jag hade ju gått och grunnat på den här tanken om den här typen av bok ganska länge. Och en idé jag hade, det var också att låta kvinnorna själva skriva om sina erfarenheter. Och så skulle jag liksom redaktöra en bok. Men det blev inte så. Men i alla fall, idén har jag haft länge. Men jag fick verkligen sådär eld i baken med det här. Och ett uppvaknande när jag gick och lyssnade på Annie Lööfs bok. Hon kom med en bok 2018, inför valet 2018, om hennes drivkrafter till att engagera sig politiskt och ja, vad hon brinner för och så vidare. Och den där, i den där boken när jag går och lyssnar, så det är Annie Lööf själv som läser också, så hör jag hur hon beskriver hur när hon tänker på hur en statsvetare, för det var det här med mediebilden, hur en statsvetare beskrev henne jämfört med några manliga toppolitiker på ett sätt som hon tyckte var extremt orättvist och ja, på ett väldigt, väldigt orättvist och genusimpregnerat sätt. Att hon blev extremt ledsen och förbannad.
Vad var det de hade... Vad var
jo,
du hade skrivit
och jag om... visste att det här statsvetaren var mig. Att det var mig hon pratade om. Så jag var bara så här, men herregud, jag är en del av problemet. Det handlade om en jättetramsig artikel i, jag tror det var Expressen eller Aftonbladet. Där de hade lyft fram toppolitikers gymnasiebetyg. Eller om det var betyg från grundskolan. Och där Annie Lööf hade ju liksom 5-0 i allting. Och Anders Borg hade en 1 i matte men var ändå finansminister.
Det är jätteroligt.
Ja, och då hade jag gjort någon slags analys, och nu gör jag citationstecken för jag tycker inte själv att man kan kalla det för analys, men en kommentar på det var väl att ja, utifrån, vi vet att väljarna vill att politiker ska vara som folk är mest. Det är ett krav, men samtidigt vill vi att de ska vara lite huvudet högre, så vi är ju dubbla i vad vi har för förväntningar. Men utifrån det här lite att vi vill ha liksom vanligt folk också som man kan identifiera sig med, så sa jag, ja men det är klart att om man har 5-0 så finns det ju en risk att människor kan ställa sig frågan, har de gjort annat än att suttit med näsan i böckerna? Och det är ju verkligen en, jag menar så här, nu, det är väl 10 år sedan det här eller någonting sånt, så jag skulle aldrig uttrycka mig på det sättet idag. Och framförallt skulle jag inte göra det utifrån att det är en kvinna respektive en man jag pratar om. Men jag såg ju själv att herregud, jag är ju en del i problemet att också skapa kvinnliga och manliga politiker på olika vis. Så det blev en grej att jag liksom började fundera över. Men jag kan ju vara en del av problemet. Och då är jag ändå, tycker jag, ganska upplyst. Jag är feminist. Jag har läst väldigt mycket genusteori och så vidare. Så att liksom, även sådana som jag har ju väldigt könsimpregnerade liksom, funderingar, analyser eller normer och glasögon som vi har på oss.
Och det har vi ju alla.
Ja!
Alltså, det är ju en del av strukturen och samhället. Ja. Alltså att vara sexist på något sätt.
Ja, men absolut.
Alltså vi alla, det är olika situationer på något sätt. Men det här blev liksom startskottet.
Ja, men det
skriva.
Blev en sån här grej att jag bara kände att jag måste göra någonting åt det här. För att jag känner att det här är, kön är en sån central faktor när vi pratar om politiskt ledarskap. Och jag själv är uppenbarligen kanske en del i problemet att upprätthålla de här strukturerna. Jag själv som varandes kvinna i det offentliga rummet, som jag också har varit under ganska många år, har fått min beskärda del av då föreställningar och diskriminering på olika sätt och vis. Jag har också mött på det, men i ett mikroformat i förhållande till vad de här kvinnorna i boken har varit med om. Så det sammantaget gjorde att jag kände att jag behöver skriva den här boken, och jag vill skriva den här boken för de här kvinnorna, för de själva kan inte skriva det här. För då anklagas de för, som de också själva lyfter fram, att göra sig till martyrer, att dra könskortet och försöka liksom urskuldra sig. Att man är liksom dålig som politiker med att man är kvinna.
Och det var ju också någon som sa, var det Isabella Lövin som sa till dig att... och du ställer också den frågan i boken, om du är en del av problemet för att du skriver den här boken.
Alltså
att man... En bok där, precis som jag gör, och där vi pratar om de här svårigheterna istället för att prata om deras avtryck.
Jag vet.
Vad är dina tankar om det?
Nej, men det var väldigt intressant. Så Isabella Lövin var ju den av de här 13 kvinnorna som var... 13, jag ska säga att Karin Söder då, som var Centerpartiets partiledare i mitten på 80-talet, ingår också. Men henne intervjuade jag i början på 00-talet för ett annat projekt. Men hon ingår också i boken, men hon lever ju inte längre.
Nej.
Men av de här kvinnorna då som jag intervjuat så var ju Isabella Lövin, hon var ju, jag fick tjata och tjata och tjata på henne. Och hon var väldigt negativt inställd av just skälet som du beskriver.
Mm.
Att hon tyckte att det är att göra kvinnor en otjänst att skriva den här typen av bok. Att om att vara kvinna och toppolitiker istället för att bara skriva om vad de har uträttat.
Mm.
Det är ju sant på sätt och vis. Men samtidigt så behöver vi ju också lägga det här på bordet.
Mm.
Att det ser ut så här. För det är ju först när vi faktiskt är öppna med och lägger det på bordet som vi kan, ja, så här ser det ut. Vill vi göra något åt det? Ja, det vill vi förhoppningsvis. Då försöker vi göra det. Så att vi bara kan prata om vad de också har, vad vi uträttar för någonting.
Mm.
Så det är väl mitt svar på den frågan. Att absolut, jag skulle önska att det bara gick att fokusera på avtryck. Men tyvärr är vi inte där ännu. Och då måste vi lägga de här sakerna på bordet. Vi måste prata om det.
Och i historien finns det ju jättemånga kvinnor som har gjort jättemycket bra saker som liksom har blivit utsuddade.
Ja.
För att de är kvinnor.
Verkligen.
Det kommer ju fortsätta hända.
Ja.
Om vi liksom inte förändrar någonting,
nej,
tänker jag.
Nej, men verkligen. Absolut.
Men vad kom du fram till då?
Ja, nej, men boken heter ju Maktens kvinnor. Och den gör ju det för den har en dubbel tydlighet. För att å ena sidan så är det här kvinnor med politisk makt. Det är verkligen maktens kvinnor.
Mm.
De har kommit så högt upp man kan komma som politisk makthavare.
Mm.
Men de är också, de utövar samtidigt sitt ledarskap under en makt. Under våran makt.
Mm.
Vi, alla vi som ser dem, som hör dem. Vi definierar dem vad de ska vara och inte vara.
Mm.
Och på så vis så är de aldrig fria. De är hela tiden under liksom våran makt att definiera vad de får vara och inte vara. Och det innebär att det är väldigt svårt att bli en självklar auktoritet. Och att deras ledarskap är under en konstant förhandling.
Mm.
Vi förhandlar om allt med dessa kvinnor.
Mm.
Om allt ifrån vad de har på sig, hur deras hår ser ut idag, till de politiska beslut som de vill fatta för sitt parti eller för framtiden och beslut de vill lägga fram. Allting ska det hela tiden diskuteras och förhandlas om på ett annat sätt än vad man gör med en man i motsvarande position.
Du tänker att liksom allmänheten gör det?
Även deras partier, alla. Mm. Alla. De beskriver liksom allt ifrån i det lilla som handlar om, eller det lilla, men som är att allmänheten har synpunkter på hur de ser ut. Eller en krönikör kan skriva elakt om vad någon hade för klänning på sig.
Mm.
Till att, ja, nu ska Ebba Busch här tillsätta sitt eget presidium i partiet. Alltså vilka hon vill ha i sin ledningsgrupp, om man kan säga, i partiet. De männen som har gjort det före henne som partiledare har aldrig varit något snack om saken, utan det har bara dunkats igenom det där beslutet i partistyrelsen. När Ebba Busch lägger fram sitt förslag, då ska det bli en votering, omröstning om hennes förslag.
Mm.
Det vill säga, det är ingenting som är självklart, att man bara säger, ja, men det är klart, partiledarna bestämmer ju det här. Bara för att exemplifiera, att det är hela tiden det här att man aldrig kan tas för givet på samma vis.
Nej. Är det någon som du upplever har haft det värre än någon annan? Var det någon reflektion du gjorde? Eller?
Nej, men jag skulle vilja säga att alla de här kvinnorna har haft sin beskärda del, men på olika vis.
Mm.
Och det är klart att det är stor skillnad på att ha varit Sveriges första partiledare och tillika Sveriges första utrikesminister, som Karin Söder var.
Mm.
Hon var ju Sveriges första utrikesminister 1979 och sen blev hon då Sveriges första partiledare 85. Och då på den tiden så var det ju öppet att uttrycka att, men herregud, hur ska det här gå nu med en kvinna på utrikesdepartementet chef där?
Mm.
Det kommer nog inte gå bra. Medans idag så är det ingen som pratar om det på det sättet. Det skulle ju vara en skandal om någon fick för sig det.
Och säga det.
Ja, men samtidigt så finns de här ifrågasättandet likväl, men på mer kanske subtila sätt.
Mm.
Och där det just kan handla om också hur mediebilden framställs, vilka frågor man får av journalister som kvinna respektive man, intimiseringen, inte minst då som sker medialt och så vidare.
Hur ser den ut, intimiseringen?
Intimiseringen, ja, den handlar ju om att man hela tiden vill liksom göra kvinnan med makt till en person.
Ja, precis.
Där det blir väldigt intimt, alltså i bemärkelsen av, har du barn? Mm. Hur kommer du kunna förena ditt uppdrag med att vara mamma?
Mm.
Om du inte har barn, du kommer väl skaffa barn, hur ska det gå?
Mm.
Eller då aspekter som lyfter fram att hon blev ledsen eller att man pekar på känslor av olika slag, eller som det här med Magdalena Andersson, att hon har humör. Ja. Det är inte så bra. Nej. Det är ju någonting som går in på vem hon är som person. Mm. Inte så mycket det här med liksom, ja, hennes formella CV ser ut så här och hon verkar vara ytterst kompetent, utan det blir hela tiden den här personligheten som ska komma med på olika sätt och vis.
Mm. Och vad har det för effekter, tänker du? Alltså när det...
Nej, men effekten så blir ju hela tiden att man då tar ner ett hål i liksom hur högt upp man kan komma, hur mycket auktoritet man kan bli. Mm. Så liksom drar man genast ner lite från den där självklara auktoriteten. För att liksom hålla sig till att man är inte självklar, utan då blir det hela tiden att man är en... Ja, men du är ju faktiskt en vanlig person som också ska kunna ta hand om dina barn. Hur ska det gå egentligen nu när du ska ha det här uppdraget? Så det blir att hela tiden underblåsa självklarheten när man gör det. Intimisering, personifieringen. Men jag vill också säga en sak, för att det är ju så här att den här boken också, det som jag liksom också drar en slutsats i, är att de här kvinnorna lyfter också samtidigt fram att de är inte identiska med sina manliga kollegor.
Nej.
De är inte identiska i att de är kvinnor rent liksom, fysiskt i sitt kön. De har en annan typ av kropp som innebär att de till exempel har många gånger kommer att föda barn, de menstruerar, de hamnar i klimakteriet, hormonpåverkade och så vidare. Det är också utöver liksom normerna för vad kvinna och man är. Men det här att de är kvinnor och att de därmed också faktiskt avviker från män, det är också någonting som de vill att det ska få utrymme.
Mm.
Så det finns också en paradox.
Mm.
För de vill också till exempel få vara mamma och partiledare.
Ja.
Och det här är jättetydligt med till exempel de här mer sentida partiledarna då, som verkligen lyfter fram. Jag menar, där ser vi också hur både liksom Annie Lööf och Ebba Busch till exempel i sina sociala medier väldigt tydligt visar att de har en annan roll och sida också.
Mm.
Men de vill få vara det och bli ändå tagna som auktoriteter.
Mm.
Så det finns liksom en dubbelhet i det här samtidigt. Men det handlar, kokar väl liksom ner till att man vill få bli tagen som en auktoritet och en självklarhet, även om man gör det på ett annat vis än vad det har brukat vara.
Hur tänker du, och det här är också en fråga från min sponsor Exitec, alltså hur har man liksom balanserat det här med kvinnlighet och ledarskap? För det här är ju, det här kvinnor är liksom yttersta maktpositionerna, men det här ser vi ju också drabba kvinnor med makt överlag. Och att man till viss del gör anpassningar. Och jag tänker, nu nämner du det här med barn, att det ska vara kopplat till kvinnlighet. Men jag tänker också på det här med typ hur man klär sig. För det tycker jag är ganska tydligt om man tittar på de kvinnliga partiledarna, att de till viss del har gjort en anpassning i kläder.
Vad ser du då? Det är intressant att höra.
Men jag tänker på, och det här kanske är sexistiskt av mig, men att de ofta har kostym till exempel. Det har i och för sig jag med, för att jag tycker att det är snyggt. Så det behöver ju inte vara en anpassning. Det är bara en reflektion jag har gjort.
Ja, men absolut. Nej, men kläderna, de yttre attributen, och det säger ju också de här kvinnorna i boken, att det är, de har ju ett mycket bredare register att spela på.
Mm.
När det kommer till att uttrycka sig som makthavare.
Mm.
De kan spela på, alltså använda sig av kläder. De kan använda sig av håret, hur man fixar det. Maud Olofsson till exempel, hon betonar i att för henne var det jätteviktigt det här med kläderna. Mm. Det var någonting som hon tänkte verkligen så här strategiskt kring. Hon skulle bara ha kläder som var, för dels att de skulle vara svenskdesignade. Men hon ville bara ha kläder som var väldigt kvinnliga i bemärkelsen av färg, form och så vidare. För hon ville sticka ut och visa att hon var någonting annat än män. Men jag håller med dig om att, för det här är också, det här är jättespännande. För man tittar då på, precis som du säger, att många kvinnor, när man då vill bli tagen som en självklar auktoritet, klär sig i uniformen, det vill säga kostymen. Och det är också ett sätt att bli tagen som en auktoritet. Men man kan ju också tolka det som att det är ett sätt att lyssna på mitt budskap. Titta inte på vad jag har på mig. Och det är ju därför man har uniform. För att man liksom ska individualiseras, helt enkelt. Ja, men det är svårt. Att man helt enkelt ska ta bort individen. Det är därför det liksom är uniform i polisen och inom försvarsmakten. Liksom, för att man ska vara en del av något, ett större och inte bara till individer.
Mm.
Och jag menar, vi kan ju se det nu med till exempel Magdalena Andersson. Det är jätteintressant tycker jag. För hon har ju, precis som Angela Merkel, en typ av uniform.
Mm.
Om ni har noterat det. Men att hon har ju oftast en klänning. Mm. Det är en ganska likartad modell på hennes klänningar.
Eller kjol och skjorta. Eller kavaj.
Ja, men precis.
Mm.
Men det är väldigt, det är liksom en viss typ, det är samma lika väldigt mycket i hennes kläder. Mm. Och jag tolkar det som att det är, dels kanske det är så att, naturligtvis förmodligen att hon tycker det är snyggt, men att det också är ett sätt att veta vad hon ska ha på sig, inte hålla på och behöva fundera så mycket på det. Men också att jag har det här som liksom blir väldigt neutralt, så att man inte behöver sitta och fundera över, ja men gud, vad är det där hon har där på blusen egentligen? Utan att det blir, man ska lyssna på budskapet.
Mm.
Jag vet inte vad du tänker om det.
Det finns säkert en strategi i det.
Mm.
Och då går min tanke till vad till exempel Ulf Kristersson hade för strategi när han började klä av sig och kavla upp armarna
ja.
I partiledardebatter.
Ja.
Vad var det för budskap?
Nej, men det där är ju
för det skulle en kvinna aldrig kunna göra.
Aldrig!
Nej.
Och det är det som var jätteintressant med just den statsministerduellen som du refererar till här.
Mm.
Hur hela upplägget på den var så anpassad från hur en man...
Mm.
Det vi liksom, om vi nu pratar stereotyperna, hur män och manlighet förväntas röra sig, stå och så vidare.
Mm.
Att för en kvinna att stå rakt upp och ner på det viset, man såg hur Magdalena Andersson var ganska obekväm i att stå på det här sättet utan något podium, utan det var liksom bara rakt upp och ner. Medan då Ulf Kristersson, som du sa, han började veva upp ärmarna och rörde sig fram och tillbaka liksom med, på den här lilla ytan.
Mm.
Och det, på så vis så var det ganska orättvist.
Mm. Ja, det blev ju svårt att hantera.
Ja, det blev svårt att hantera. Annat. Ja, men verkligen.
Och vad tänkte du att det var för budskap man ville sända dem i och kavla upp armarna?
Nej, men det handlar ju om helt och hållet att nu ska jag ta tag i saker.
Mm.
Och det är en sån här klassiker. Att det finns många sådana exempel i historien också på när politiker just använder det. Mm. Att man kavlar upp ärmarna. För det blir verkligen sån här, nu ska jag liksom ta i och jobba. Jag är redo för att jobba.
Mm.
Så att det var ju väldigt uttänkt naturligtvis. Mm.
Ja, det var min nästa fråga. Tror du
ja,
att det var,
absolut.
Att det var uttänkt?
Mm, det tror jag. Alltså uttänkt i bemärkelsen att han blev säkert varm. Men att naturligtvis har de pratat då i staben om att ja, men om du blir varm, det är ju inte fel. Alltså, kavla upp ärmarna också. Det är bra.
Ja.
Mm.
Och är det så det funkar? Liksom, att det är klart att det är det. Man, bara, man blir ju så här, för det ligger i de här små grejerna. Det är så himla intressant.
Absolut, det pratas om de här små sakerna. Definitivt. För att de små sakerna vet man ju också att de skickar ju signaler.
Ja, av vad man vill och vad man tänker göra.
Absolut.
Och
det här med, jag bara tänker på det här med yttre attribut. Också, för det var ju en sån här sak som, just Isabella Lövin då, som fick så mycket... Eller som var så negativt, motsträvigt till hela den här tanken om att lyfta fram kvinnor som någonting annat. Hon till exempel skrevs ju en krönika om att hon borde ha ge henne en hårborste och ett bättre mineralpuder.
Mm.
För att det var någon som menade på att hon såg alldeles yrvaken ut när hon hade blivit intervjuad i Aktuellt eller någonting sånt.
Mm.
Och sen efter det här, ja men då såg man ju väldigt sällan, man såg också hur Isabella Lövin under hennes år som språkrör och minister blev mer och mer polerad, om man säger så. Och hon beskriver ju också hur det där, och det blev lite av ett uppvaknande att det är, liksom, det är verkligen en hygienfaktor. Man måste liksom fixa till vissa saker för att man, innan man tar klivet utanför dörren. Och det säger alla de här, eller flera av de här kvinnorna som jag intervjuat, att det är liksom, det är basic. Men att de samtidigt kan bli så förbannade på det. Att när de jämför med sina manliga kollegor som bara kan dra handen genom håret och sen är det liksom bra.
Mm.
Medan att för en kvinna som ska på den här positionen, där måste allting vara klanderfritt när man liksom stiger ut genom dörren.
Vad tänker du i vägen framåt då? Eller liksom vad... För det är så himla svårt... Alltså det är just maktens kvinnor och att förknippa kvinnor med ordet makt tar ju fortfarande emot.
Ja.
Alltså inte för mig, men jag tänker för gemene man
att det, liksom, ja,
det går fortfarande i clinch på något sätt.
Mm. Nej, men verkligen.
Ska vi göra?
Nej, men vad vi ska göra? Det vi ska göra är att vi ska ha synlighet.
Mm.
För det är så här att forskning visar en väldigt intressant studie som för övrigt en tidigare Nobelpristagare var med och genomförde har visat på hur när kvinnor har ledande politiska positioner, alltså är politiska ledare, så kommer det att påverka attityden till kvinnor med politisk makt i samhället i stort. Så att attityderna kommer bli mer positivt inställda.
Mm.
Och det säger ju sig, slutsatsen är då att synlighet, att se att kvinnor kan ha den här typen av uppdrag, det påverkar oss. Det gör att våra hjärnor börjar liksom programmeras om. Jaha, okej, en person som har ett sånt här uppdrag kan alltså se ut och låta på det där sättet.
Mm.
Så att synligheten är så extremt viktig, och det gäller ju inte bara i politiken. Det gäller ju alla sfärer.
Mm.
Och då krävs det också att det finns kvinnor som orkar med och vara pionjärer, orkar stanna kvar, för det kommer ju vara jobbigt. Det är jobbigt. Så att just det här med synligheten, för att det gör också att vi alla kan börja tänka på att det måste inte se ut på det där viset.
Pratade du någonting mer om så här hur de orkar?
Mm, ja, men absolut. Och de orkar ju, dels så finns det några som lyfter fram att faktiskt gör det för att det finns, det är viktigt att det är det här. Det måste finnas kvinnor som orkar.
Mm.
Men sen handlar det också om att de lyfter fram att hur viktigt det är att omge sig med fina nätverk.
Mm.
Med liksom där man kan vila, där man kan få kärlek, där man liksom bara kan vara omsluten av bomull.
Mm.
Och det är liksom vänner eller familj och så vidare, och där man blir boostad. För att det blåser så enormt snålt.
Mm.
Du kommer hela tiden få liksom de här elaka kommentarerna och så vidare. Och det är ju snålt, alltså det blåser ju snålt i sig att hela tiden stå i liksom politisk liksom stridseld, eller jag får säga. Men att på det också få höra att du ser ut som en jävla häxa, eller att du är oknullbar, eller sådana saker i få meddelanden om och så vidare. Det är liksom, det är jättejobbigt.
Mm.
Och då behöver man ha de här, liksom, det är någonting som de här kvinnorna lyfter fram, att mjuka liksom strukturerna eller grupperna runt omkring sig.
Mm. Och här kommer ju systerskapet in.
Ja.
Och en sak som jag, för vi, när jag träffade dig första gången så var ju det hos Novare som bjöd in dig för att prata om din bok som då precis hade släppts.
Ja.
Det var ju innan sommaren.
Ja.
Och då gick jag på det här superintressanta seminariet där Fredrik Hillelsson, som för övrigt har varit med här, men han intervjuade dig på scen.
Mm.
Och då kom det en fråga från publiken. Eller en fråga, men ett påstående så här. Ja, men när vi pratar om det här, då måste vi också prata om att kvinnor är mycket dummare mot varann. Jag vet inte om du kommer ihåg det här.
Jo,
att...
men absolut. För det är ju någonting som brukar lyftas fram. Ja.
Ja, precis. Och det är ju alltså för många en verklig upplevelse. Mm. Som man liksom inte ska förminska. Att det är klart att det händer.
Mm.
Men jag kan ibland bli irriterad över att den diskussionen just alltid kommer upp.
Mm.
När vi pratar om vad som händer kvinnor. I sociala medier händer det för mig jätteofta.
Mm.
Eller när jag är ute och föreläser också. Att, men hur är kvinnor mot varandra då? Vad tänker du om det?
Jag tänker flera saker, men jag tänkte bara tänka på vad... För det här är någonting också som just Ebba Busch pekar på.
Ja.
Att hon har ju upplevt att det har funnits en ogin inställning. Det var också någonting som Mona Sahlin hade erfarenhet när hon var yngre.
Mm.
Att det fanns en sån här avundsjuka från inte minst då äldre kvinnor. Att här kommer en ung liksom fräsch snärta som tror att hon är någonting.
Mm.
Typ den stilen. Ebba Busch beskriver hur hon menar på att kvinnor inte minst har ett väldigt stort behov av att jämföra sig med kvinnor. Och att vi måste hela tiden liksom sätta etiketter på varandra.
Mm.
Och det handlar också om etiketterna, och att vi också har ett behov av, det kanske inte, det gäller inte bara kvinnor, men att vi har ett behov av att dela upp kvinnor i den snygga, den fula, den liksom smarta. Och att snygg och smart,
det går inte ihop.
Det går inte ihop. Nej, men precis. Och att också kvinnor bidrar till det, menade hon. Och jag skulle säga att, ja, jag har också erfarenhet av att kvinnor kan vara ogina mot varandra. Och jag ska också säga, dra en parallell till min egen värld där jag är i akademin, alltså universitetsvärlden.
Mm.
Där så finns det ju också kvinnor, det har ju varit tagit väldigt lång tid innan kvinnor har kunnat bli professorer. Och de kvinnorna som har blivit professorer under årens lopp, de har ju också fått kämpa ganska mycket. Och ibland har jag också pratat med andra kvinnor om det också. Man upplever att de har nog fått ganska vassa armbågar. Och inte i första taget kanske velat då skapa nätverk för andra kvinnor.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att det här tror jag också är en generationsfråga delvis. Alltså att det blir bättre och bättre. För jag tror att det här har funnits. Och det hänger väl ihop med att det har varit så stor konkurrens. Och vad man kan göra åt det om det finns, ja, det är ju bara att vara själv en sån människa som inte bidrar till det helt enkelt. Och personligen skulle jag också vilja säga att jag tycker att mer erfarenhet och insikt och upplysning bara gör att man är mindre, bara gör att man mer vill älska sina medsystrar.
Mm. Och sen är det ju så att kvinnor har ju ställts emot varandra i alla
tider. Verkligen.
Och att de som har tjänat på det är ju män.
Ja.
Alltså det är som ditt exempel som du tog med Magdalena och Annie. Mm. Alltså det blev en diskussion.
Ja.
Och att vi, det är alltid, det var samma när, jag tror att det var något mellan Isabella och Bianca.
Mm.
Alltså Isabella Löwengrip och Bianca Ingrosso också i medierna.
Mm.
Om webbhandel och där, det liksom, där de liksom ställer sig mot varandra också. Bara för att de båda har kosmetikvarumärken. Mm. Och de liksom skulle måla upp det som någon form av intrig som aldrig fanns.
Nej.
Och vem tjänar på det?
Ja, nej, men det är precis som du säger. Det är klart att det lägger ju bara krokben för kvinnor. För att det skapar negativa bilder av kvinnor.
Mm.
Och det skapar, det urholkar också de här liksom, möjligheterna att bara ta armkrok i varandra. Så att det där är ju verkligen ett jätteproblem. Och jag tänkte också på det. Det var Ebba Busch som just också pratade om det här med att ibland finns det en, eller kan man få känslan av att det finns liksom bara plats för en kvinna.
Mm.
Alltså vi har en plats här för kvinnan.
Mm.
Och då kan det inte finnas flera kvinnor. Utan när det bara finns plats för en kvinna, när det ska tillsättas någonting eller vara i en, liksom en grupp eller vad sjutton vi pratar om, eller att det ska finnas en kvinna som ska få ta till orda och synas och höras, då blir det naturligtvis att det lätt kan göda en konkurrens.
Mm.
Men det blir ju väldigt snålt att det bara ska få finnas en plats. En kvinnoplats.
Men det är ju så det har sett ut historiskt. Liksom. Så att det är ju inte så konstigt heller.
Nej.
Sen är det också så att vi brände ju kvinnor som umgicks och samarbetade, brändes ju som på bål som häxor förr i tiden.
Ja.
Så det har ju liksom levt i historien att kvinnor som samarbetar
ska
mördas.
Typ. Ja, men verkligen. Ja, men precis. Ja, men jag tror också att det här är, jag kan ju bara se liksom på, jag har en dotter som fyller 16 nu och jag tycker att yngre generationer är ännu bättre på det här. Så jag ser liksom bara framtiden an.
Mm.
Alltså i bemärkelsen av att, nej, men man kommenterar inte andra tjejer eller kvinnor. Mm. Eller liksom att det ska man, kan man inte göra bara oreflekterat.
Mm.
Utan den här frågan ställs då, varför gör man så? Jag menar, herregud, det kan ju även jag slinka dit och säga någonting eller ha en åsikt som verkligen blir sexistisk i bemärkelsen av att det blir något förminskande av någon.
Mm.
Och min dotter kan vara så här, men herregud, varför säger du så där för? Det är väl hennes val, om vi nu pratar om varför har man en sån här kläder på sig eller vad det är för någonting.
Ja, men herregud, som jag har reflekterat över att partiledarna har kostym, alltså de kvinnliga, det är ju också sexistiskt.
Ja.
Alltså, sen vet ju jag om det, att det är sexistiskt.
Men det här är ju också en kanske ett sidospår, men någonting som jag själv har grunnat väldigt mycket på nu, eller som jag funderar över.
Mm.
Och ena sidan funderar mycket på det, och andra sidan så är jag så här att, ja men herregud, släpp det. Men det är ju att vi människor, kommer vi någonsin kunna sluta bry oss om hur andra människor låter, ser ut, vad de har på sig? Och ska vi sluta bry oss om det?
Nej.
Nej, alltså jag vet inte.
Eller ja, det var mitt spontana svar. Ja, man ska väl, alltså så här, jag tycker man ska få se ut som man vill.
Ja.
På något sätt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag bara, nej, säger jag direkt. Ska man få se ut som man vill? Eller liksom, ska vi sluta tänka på hur människor ser ut?
Ja.
Och vad de har på sig?
Nej, men jag tänker på just det här med de kvinnliga partiledarna nu.
Mm.
Vi har ju exemplet med den här med, om du minns det, med Ebba Busch hade ju en vit klänning på sig.
Mm.
Mm.
Ja, det här har jag missat.
Ja, på en partiledardebatt för 1,5 år sedan.
Mm.
Och den där klänningen skrevs det ju då en krönika om att det var väldigt opassande att hon hade en cocktailklänning på sig på en partiledardebatt.
Mm.
Och att den var alldeles för urringad och vågad och så vidare.
Mm.
Och att det blev oseriöst helt enkelt. Och pratet, då blev det ju väldigt mycket prat om hennes klänning. Å ena sidan så kan man ju då fundera över om det är alldeles förfärligt att vi ska prata om hennes klänning.
Mm.
Å andra sidan så, och nu pratar jag inte om att vi ska prata om det negativt, så ja, men kolla, Ebba Busch hade en snygg vit, liksom, lite vågad urringning på partiledardebatten. Ja, men det var ju coolt.
Mm.
Alltså förstår du, det här med, eller ska vi bara liksom låtsas som att det inte fanns att hon hade en vit klänning på sig som var urringad?
Nej, men problemet är väl när vi gör skillnad på, ja, på män och kvinnor. Mm. Det. Alltså, det är inte så att det är någon som skulle vara en diskussion om, jag vet inte, om typ Ulf Kristersson skulle komma i knallgrön kostym. Ja. Alltså, så här, skulle det bli samma, eller skulle det vara en kul grej? Mm. Eller skulle han bli, alltså, förstå,
ja, men precis. Nej, men absolut. Nej, men det är klart att det handlar om det. Ja. Men jag bara reflekterar över det här med att
det är en jättesvår diskussion. För jag tycker någonstans att människor ska få se ut precis som de vill.
Mm.
Och att vi ska liksom sluta döma det.
Ja, alltså, ja, men det är väl det. Ja.
I en jämlik värld så kan ju alla se ut och vara precis
verkligen
som de vill. På något sätt.
Ja.
Okej. Ja. Jag vet inte om vi tappade det nu. Men,
nej, men precis. Nej, men lite. För jag vet inte själv. Jag har inte heller några svar. Det här är bara någonting som jag hade grunnat på.
Nej, men jag har inte heller några svar. Och jag har också funderat väldigt mycket på det.
Mm.
Också i, men jag tänker att det hela tiden är ur perspektivet varför vi kommenterar hur någon, eller förstår du hur jag menar?
Ja, men alltså absolut.
Vi kan ta exemplet med engelska skolan till exempel, som ju var att man mäter kjollängden.
Ja.
Och att det liksom var då utifrån att det skulle vara anständigt. Men så här, vem har bestämt vad som är anständigt?
Mm.
Alltså, vi måste hela tiden backa
verkligen
till så här, vad är grunden till att vi mäter kjollängden? Det är för att inte tjejerna ska vara för sexiga.
Mm.
Alltså, det är inte anständigt att ha kort kjol.
Mm.
Men problemet är ju att vi sexualiserar barn.
Mm.
Alltså,
absolut. Nej, men verkligen. Så, nej, men verkligen.
Och samma med, samma med då Ebba, urringning, vit klänning, att det är oanständigt för att vi sexualiserar henne för att hon är kvinna.
Precis.
Men skulle Ulf Kristersson knäppa upp en skjortknapp.
Mm.
Så jag vet inte om det hade väckt samma
absolut
typ av,
absolut inte. Nej, 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 nej.
Det hade inte sett som någonting oanständigt eller sexuellt kanske.
Mm.
Gud, vad ska vi be Ulf Kristersson testa?
Ja, eller hur?
Det hade varit jätteroligt.
Ja, det hade varit intressant. Ja.
Vi ringer nu
och
kollar.
Ja,
oh, herregud.
Ja, och här, ett sidospår. Mm.
Ja, och här hamnade vi liksom genom att vi pratade om dig.
Ja.
Och sen blev det värsta samtalet.
Ja.
Så att vi fick inte höra så mycket mer om dig än din bok och Maktens kvinnor. Vilket ju är otroligt intressant.
Mm.
Och enormt viktigt för att, jag menar, makt och inflytande och kvinnors möjlighet att ta makt som sig själva är ju avgörande för en jämställd värld.
Verkligen. Mm.
Och då är ju de här kvinnorna i den yttersta maktens symboler.
Verkligen.
För det.
Mm.
Och men jag tänker att det här är något som kvinnor överlag möter enormt mycket av.
Verkligen.
100%. Mm.
Definitivt. Ja, ja. Nej, men det här är ju någonting som finns överallt. Och det jag vill också säga då, just det här med de här symbolerna som du är inne på. Det är därför som, om man frågar, men hur kan det bli bättring? Att vi fick Sveriges första kvinna som statsminister var så extremt viktigt.
Mm.
Oavsett politisk färg. Mm. Så extremt viktigt. Ett symbolvärde i det. Att det faktiskt går som kvinna att bli vald till den här högsta politiska positionen.
Mm.
Man kan inte nog underskatta liksom sprängkraften i det.
Nej, alltså för mig, jag menar också utan politisk färg, så är ju Magdalena Andersson är ju min idol.
Mm.
För att hon är ju en symbol för allt som jag står för.
Ja.
Och det är så sjukt viktigt.
Mm. Verkligen. Och att, det är väl det också som, i det här valet så såg vi ju att det var så, kvinnor och män hade röstade så extremt olika.
Mm.
Och att det förefaller som att kvinnor och män lever i olika världar om man ser till hur vi har röstat och också vilka frågor vi högst prioriterar.
Mm.
Och just att det är så många kvinnor som har röstat vänster eller då på Socialdemokraterna i det här valet och röstat då förmodligen på Magdalena Andersson.
Mm.
Det säger ju någonting, att det är väldigt många kvinnor som förmodligen resonerar som du. Att man känner att Magdalena Andersson är en skarp, viktig politisk ledare i egenskap av att hon är också kvinna.
Mm.
Mm.
Ja, 100%. Sen berättar inte jag vad jag röstar på. Men
nej, absolut inte. Men jag menar mer att eftersom Magdalena Andersson, eller Socialdemokraterna nu faktiskt också har ju lockat en del tidigare borgerliga väljare och också kvinnor som då har attraherats av att det är en kvinna som förefaller väldigt kompetent.
Mm.
Och det vet vi ju också att i historien, och varför är det viktigt med kvinnor i politiken generellt? Jo, men det är därför att när kvinnor kommer in så är det lite andra frågor som kommer på agendan.
Mm.
Och en kvinna då som statsminister kan man ju då, även om det inte blir så, så kan man ju ha en föreställning om att då är det ändå lite av de frågorna som jag bryr mig om som kommer att prioriteras.
Mm.
Och det såg vi också i det här valet, att kvinnor och män prioriterar ganska olika frågor. Kvinnor prioriterar vård, skola, omsorg när man frågar om, medan männen har prioriterat bränslepriser och energifrågan och lag och ordning.
Mm. Min pappa tycker jag ska lägga sin motion om att ta bort manlig rösträtt.
Ja, okej,
okay.
Härligt.
Sidospår. Ja, ja. Han tyckte det var ett bra förslag och han är ändå själv man. Kanske, nej, det ska vi inte.
Men det är ju också samtidigt, tycker jag faktiskt, lite otäckt att det finns en sån polarisering mellan kvinnor och män i samhället idag.
Mm. Mm. Det är otäckt.
Ja.
Och något vi måste spela in ett annat avsnitt om. För att
absolut.
Nu har vi inte tid.
Nej.
För det, mer än att kanske en snabb reflektion, vad tror du att det beror på? Att vi har en sån polarisering i...
Mm. Nej, men jag tror att det skildrar att vi alltjämt lever i ett ojämställt samhälle. Tyvärr. Mm. För att varför tycker kvinnor att frågor som rör vård, skola, omsorg är så mycket viktigare än män?
Mm.
Medan män bryr sig om lag och ordning och bränslepriser och energifrågor. Förmodligen kan det ha att göra med vad det är man har framför fötterna i sin vardag. Mm. Förmodligen.
Mm. Mm. Troligtvis är det så.
Mm.
Men du, Jenny, då säger vi tack för att du har varit här. Om det inte är så att du känner att vi har missat någonting jätteviktigt.
Nej, jättetack för att jag fick komma.
Ja, det var jättekul att du kom hit. Så, tack så mycket.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superfin vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.